P1, Sveriges Radio.
Välkomna till Stil, jag heter Susanne Ljung. Och idag ska vi blicka djupt ner i generöst tilltagna glas fyllda med rödvin. Vi ska nämligen ta titt på ett fenomen som bokstavligen forsat fram inom populärkulturen som en sofistikerad livsstilsmarkör. Kvinnor som dricker rödvin, massor av rödvin. För det handlar inte om att styla med kunskaper om druvor och årgångar, inte heller om att samla på dyrbara vinflaskor. Det handlar istället om att just dricka rödvin, men med viss stil och utan några som helst skuldkänslor. Och vill man ha rikliga exempel på den här trenden så ska man söka sig till amerikanska tv-serier. För där flödar det sedan år tillbaka extra mycket av rödvin serverat i stora glas. Och framförallt är det framgångsrika kvinnor i karriären som lika ofta som obekymrat korkar upp rödvinsflaskor som aldrig förr. För det finns alltid en anledning till att smutta på, eller snarare smaska i sig ett glas rött. Lång arbetsdag, rödvin. Stressigt, rödvin. Något att fira, rödvin även då. Och det goda glaset intas långt ifrån alltid tillsammans med mat eller andra människor, tvärtom. De rödvinsälskande kvinnorna bekymrar sig inte om att dela upplevelsen. De dricker ofta på egen hand, inte sällan hemma i soffan. Och det gör till exempel gärna Olivia Pope i den långlivade tv-serien Scandal, vars allra sista avsnitt sändes den här veckan i USA. Och i den kan man, utan att överdriva, påstå att huvudrollen i serien delas av Kerry Washington och enorma mängder rödvin. I Scandal spelar hon en kvinna som har som jobb att ställa undan politiska skandaler i maktens Washington. Hon är i serien uttalad vinälskare. Det är ett intresse som det ofta refereras till på olika sätt i serien. Och det går åt minst en flaska rödvin per avsnitt. Hon betraktar helt klart kvantitet som en kvalitet. Men också den populära tv-serien The Good Wife har varit trendsättande i fråga om att föra fram kombinationen rödvin och kvinnor i karriären. I den serien hittar man den rödvinsälskande advokaten Alicia Florrick, spelad av Juliana Margulies. I serien spelar hon hustru till en distriktsåklagare som åker fast för en sex- och korruptionsskandal. Hon blir tvungen att starta om sin egen karriär på en advokatbyrå, först på låg nivå med makens dåliga rykte som en extra börda. Så när hon kommer hem efter jobbet är hon ofta alldeles slutkörd och sugen på vin. Hon bryr sig ibland inte om att ta sig kappan innan hon häller upp ett stort glas rött. Även den kallhamrade presidenthustrun Claire Underwood i House of Cards, spelad av Robin Wright, tar sig gärna ett glas rödvin eller två. Till och med i Game of Thrones hinkas det rött vin, och där tackar sällan den ondskefulla Cersei Lannister nej till röd tjut. Hon syns ofta med en bägare av rött i handen.
So, enjoying married life. An unhappy wife is a wine merchant's best friend.
Naturligtvis har allt detta kvinnliga vinpimplande väckt reaktioner. Är det här verkligen bra? Borde det inte problematiseras? Och Juliana Margulies från The Good Wife har fått flera frågor om inte karaktären hon spelar har missbruksproblem.
How many glasses of red wine have you poured?
Alicia's a lot of red wine.
No, it's practically an accessory.
I think that Alicia definitely might have a drinking problem.
She definitely might.
Det kan förstås vara värt att påminna om att amerikansk populärkultur sedan länge är marinerad i olika typer av alkoholhaltiga drycker. Det är förstås ofta män som hällt i sig whisky, gin och vodka för att understryka sin manlighet. De kan minsann ta ett annat järn. Men under senare tid har de inte sällan fått erfara konsekvenserna av för mycket alkohol. I Mad Men till exempel har seriens män spytt, kissat på sig och fått minnesluckor. Men dagens rödvinspimplande tv-seriekvinnor blir sällan om någonsin berusade. Och de fläckar heller inte ner sina flotta kläder och tjusiga möbler. Det mörkt röda vinet i stora glas med hög och smal skälk har snarare till uppgift att understryka personernas finess och elegans och goda smak. För här dricks det inte något fjompigt och tjejigt vitt vin, ingen chardonnay eller dagens utblandad med Sprite. Men naturligtvis kan man inte generalisera över vilka som dricker vad och var i så fall signalerar. Eller jo, det kan man. Den brittiska och enormt välrenommerade vinskribenten Jancis Robinson publicerade nyligen boken The 24-Hour Wine Expert. Och i den har hon skämtsamt gjort ett litet kapitel med rubriken Vad ditt val av vin berättar om dig. Röd Bordeaux, konservativ och traditionell. Naturviner och sherry, hipster, champagne, sybarit.
Om jag tar in en flaska Babacarlo från Lino Magna i norra Italien så är ingen annan som kommer ha någon aning om vad det är. Förutom jag, möjligtvis sommelieren på den restaurangen tycker det är häftigt.
Det finns många olika typer av vindrickare. Vissa vill imponera med nördig kunskap.
Kör du en Porsche och har en egen PT, då dricker du liksom inte boxvin.
Andra markerar status, god ekonomi. Och så finns det de som drabbas av ängslighet inför till exempel en middagsbjudning och söker expertråd.
Antalet sms på fredag eftermiddag när folk ska till Systembolaget, de är ju ganska många fortfarande. Jag heter Alf Tumble och jag är vinskribent i Dagens Nyheter. Om mina vänner skulle ge mig en vinpersonlighet och vad jag gillar så är jag med någon så här klassicist som jättegärna dricker Barolo från Piemonte.
Idag är vi vana att aktivt ta ställning i skapandet av oss själva. Vi förväntas vara medvetna om vad våra val sänder ut för signaler.
Många ser nog sitt vindrickande lika mycket som en accessoar som man har sin telefon, kanske sitt gymkort, sin PT, vinet man dricker, bilen man kör.
Musik, litteratur och kläder har länge ansetts vara identitetsskapande. Frågan, vad gillar du för musik? Förväntas de flesta kunna svara på. Och kanske är det också dags att ta aktiv del i byggandet av våra vinpersoner. Jag börjar med en grundläggande basfråga. Vilka dricker rött vin och vilka dricker vitt vin om man börjar där?
Vitvinsdrickaren har väl nästan alltid varit förknippad kanske med en kvinna som har tagit det lättare alternativet. Det är så här, jag tar hellre ett glas vitt än ett glas rött. Jag blir så tung i huvudet av rött vin. Den har man ju hört ganska många gånger. Men så är det ju inte. Det finns inget som säger att man får mer ont i huvudet och blir mer full när man dricker rött vin. Men jag tror att den sinnebilden finns kvar. Så att en kvinna idag som väljer ett rött vin, och framförallt då kanske ett stort glas och i ett sammanhang där alla andra väljer vitt vin, det är någon slags maktdemonstration i en väldigt liten skala.
Är det macho med rödvin?
Jag tror att det finns någonting macho djupt begravet i oss med kanske smak, blod. Det ska smaka mycket om rödvin och det är mörkt och det är lite kärvt och det är lite, ja, men det är lite råare än ett vitt vin. Och sen färgen, jag tror färgen återigen, att färgen i sig, att du står med ett vitt vin eller står med ett rött vin, det är ju så här, där står du med en röd klänning eller där står du med en vit klänning. Du kommer liksom, du drar åt dig blickarna och det känns starkare. Röd är en starkare färg, det är en signalfärg. Det går inte att komma ifrån.
Jag jobbade tidigare på en krog här i Stockholm. Och då vet jag att på lördagar så kom det liksom gäng med killar i kanske mellan 30 och 40. Och ibland var det en och annan sån här Hollywood-svensk med där. De var rätt så coola så här, gäng. Och de beställde då alltid en flaska Amarone. Eller flera flaskor Amarone. Vad betyder en sån här beställning från ett sånt här coolt gäng?
Ja, men det där är vad jag kallar för etikettdrickare. När man beställer något vin som man vet att andra vet om kostar lite mer än ett vanligt vin. Amarone, Barolo, Brunello. Det finns röda viner som kostar mer och folk vet om att de kostar mer. Och det ligger bara i namnet, de har ett bra rykte, de kan lagras länge kanske. Men bara att folk vet om att den kostar mer är ju på något sätt en uppvisning av det här killgängen, att de vill visa andra att vi kommer inte dricka något kattkiss när vi kommer in här. Samma gäng skulle kunna komma till en uteservering och istället för att ta rosévin så tar de in en flaska champagne. Bara för att visa där också, okej, champagne kostar dubbelt så mycket som rosévin, vi dricker inte rosévin.
Men så är Amarone då rödvinets champagne?
Det kanske var det en gång. Idag så har Amaronen svenifierats lite grann. Det har
blivit... Svenifierats?
Ja, för att det har blivit, det finns flera typer av viner som görs på torkade druvor. Ripasso till exempel, som man brukar kalla för budget Amarone. Den dricker, det är den mest sålda rödvinstypen i princip på Systembolaget och kostar runt en 100-lapp. Och nu finns det även Amarone som kostar ner mot 150 kronor. Så man märker att det här har ju vuxit in i slags folkhemmet. Man kanske väljer att dricka Ripasso på tisdagen och så dricker man Amarone på lördagen. Och det här har gjort att det kommit väldigt mycket Amarone som är ganska dålig. De har pressat priserna, de som gör vinerna, för att svenskar vill ha dem. Så att dricka Amarone idag kanske är en uppvisning i att man vill dricka någonting som är dyrt. Men det behöver kanske inte vara det. Och det kanske inte är det häftigaste man kan dricka.
Vad tror du att Kanye West och Kim Kardashian dricker för röven?
Jag tror att de kanske dricker dyr Bourgogne. För Bourgogne börjar bli så pass dyrt nu att det är i princip bara de och några till som har råd att köpa det.
Jag då, en vanlig tjej, jag kan ingenting om vin. Jag vill kuratera min vinpersona.
Ja.
Kan du hjälpa mig med det?
Nu ska vi se. Du kan ingenting om vin. Du vill lära dig mer om vin och du vill ha hjälp med vad du ska dricka.
Jag kanske ändå vill kunna känna på en restaurang att jag blir behandlad med respekt av de som jobbar där då. Mm. Att vad är då de säkra korten för mig 2018, rödvin nu?
Om du går på krogen 2018 och vill köpa ett rött vin och inte känner dig dum och blir behandlad med respekt, hoppas jag att man alltid blir. Men välj ett bordsvin från Frankrike, gärna från Roandalen eller södra Frankrike, och säg att det ska vara relativt lätt. Du vill inte ha för mycket alkohol. Det får gärna vara ekologiskt odlat. Att gå in och be om ett vin utan tillsatser, det är i princip, det kan man göra, men det finns inga viner utan tillsatser. Men man kan be om ett vin som har minimalt med tillsatser och gärna ekologiskt odlat. Så kan man närma sig, om man vill hänga med i vad som är populärt just nu.
Så det är en semantisk fråga, att man istället för att säga inga tillsatser, det blir lite, då visar man att man inte har koll, så säger man bara gärna så lite tillsatser som möjligt.
Ja. Man kan be om hantverksmässigt framställt vin. En ganska knepig formulering.
Men är det verkligen så himla coolt?
Nej, det är det inte. Det är bättre att be om... Jag skulle vilja ha ett lätt rött vin. Kanske från Beaujolais. Där har du. Då är du hemma i någon slags... Då kommer du få ett vin som för det första inte kostar allt för mycket. Du kommer kanske få ett naturvin som då är lite mer trendigt. Att bara gå in och beställa ett naturvin utan att veta vad det är kan ju bli lite dumt om du inte aldrig har druckit naturvin innan. Men att leta i de franska regionerna och att välja något vin som är lite lättare, då ligger du väldigt bra i linje med vintrenderna i världen.
Så har du några vindrickaridoler som du dricker vin på ett jättebra sätt? Vem är din idol när det kommer till att dricka vin?
Jag vet inte, man gillar ju personer som dricker vin med glädje och liksom kan typ så omfamna vinet. Att liksom, det spelar ingen roll egentligen vad de får. Det finns en krögare som heter Daniel Crespi som är jätteduktig på vin och dricker väldigt mycket vin. Men framförallt så kan han verkligen omfamna ett vin, ett glas med vin, oavsett var det kommer från, vem som än bjuder, och bara dricka det och vara glad och tycka att det här kanske inte var det godaste vinet jag druckit, eller det här var helt fantastiskt, men han är liksom, vänta, man kan föra sig med ett vin, och det är ganska snyggt tycker jag.
Som att man har kunskap men inte behöver markera det eller inte behöver värdera i alla situationer.
Det är väl den starkaste liksom vinpersonen, om man har massa kunskap utan att behöva bevisa det på något sätt, att beställa ett dyrt vin eller en etikett eller visa på något sätt att man kan. Det imponerar mest på mig såklart.
Att dricka rödvin som en social markör är förstås inget nytt fenomen. Här i Sverige drogs det till exempel länge med uttrycket rödvinsvänstern. Det uppstod i vågorna kring den vänsterrörelse som svepte fram i slutet av 60-talet. Och det förknippades inte bara med proggar i näbbstövlar som sades gälla kollektiv och vegetariska böngryter, utan också billigt rödvin. Till och med Margareta Ribbing, som blev hela Sveriges etikettexpert, beskrev tiden som att man skulle sitta på golvet i majonkläder och hausa rödvin. Men efter grävande i arkiven så dyker ordet rödvinsvänster upp först i slutet av 70-talet i pressen. Den 12 januari 1979 publicerade Svenska Dagbladet en nöjeskrönika om nyheter i Stockholms uteliv av Göran Sellgren under rubriken För nöjes skull. I den skriver han om hur den gamla nattklubben Aston vid Mariatorget, där hotell Rival idag ligger, har gjorts om till ett nytt ställe med namnet San Marco. Det har också fått en totalt ny publik. Han skriver, kälkborgarna har ersatts av rödvinsvänstern. Han frågar sig, vart har alla dansanta medelålderspar i dakronkostym, nylonskjorta och blommiga finklänningar tagit vägen? Och var kommer alla afghansjalar, näbbstövlar, övervintrade majongsäckar och till och med en annan islandströja ifrån? Han noterar också att det mest pratades i lokalen och dracks karaffvin. Han verkar inte helt vara emot den här transformationen. Astons förvandling till San Marco måtte innebära den häftigaste imageförändringen i Stockholms nattliv på mycket länge, som han skriver. Året därpå, 1980, undrar signaturen Åkermark i Dagens Nyheter om rödvinsvänstern ens existerar och frågar sig vad det i så fall håller hus. Men klart står att det dröjde innan vi i Sverige tog till oss vin rent generellt. Det var länge starksprit som sålde bäst. Så bra att en rikstänkande informationskampanj med rubriken Spola kröken sattes igång och höll på under flera år, från 1971 fram till 1988, för att få bukt med konsumtionen av sprit. Bättre var att dricka vin som var mindre alkoholstarkt, och det propagerades för det goda och billiga vinet. För vin skulle inte betraktas som någon snobbdryck, tvärtom. Håkan Larsson är vin- och matskribent och vinredaktör på tidningen Allt om vin. Välkommen hit.
Tack snälla du.
Om jag säger rödvinsvänster, vad säger du? Vad kommer du tänka på?
Ja, rödvinsvänster var ett begrepp som i alla fall som jag uppfattade uppkom i slutet av 60-talet, tidigt 70-tal. Och då fanns det ju en grupp socialistiska tänkare i Sverige som skulle befria den förtryckta arbetarklassen från kapitalismens bojor. Och de hade själva kanske inte så stark förankring i arbetarklassen, utan var huvudsakligen universitetsstuderande då, från medel- och överklass. Och socialdemokraterna, som oftast tog som måltavla för det här, drog naturligtvis snabbt igång när man ville fjärma de här från arbetarna. Och då gav man dem de här nedsättande epiteten rödvinsvänster och gåsleverproletärer, för att markera att de här skulle man förknippa med helt andra saker än arbetarklassen. För arbetarklassen vid den här tiden drack inte rödvin. De drack möjligtvis mellanöl och kanske renat brännvin.
Ja, för jag tänkte att du skulle, som har varit med ett tag och kan jättemycket, måla upp en bild av hur vinlandskapet såg ut i Sverige.
Ja, vad ska man säga? Det var nog rätt beklämmande, får man säga. Och det här med att att rödvin, det konsumerades en del rödvin, men det var väl beroende på att det dracks mer rödvin än annat, beror på att rödvinet var dåligt men de vita vinerna var ännu sämre, så det fanns inte så mycket att välja på. Och det var inte så mycket till vinkultur på den här tiden, men det började svänga under 70-talet. Bland annat så drev Systembolaget en stor kampanj som hette Spola kröken, som lite äldre lyssnare kanske kommer ihåg, där man ville styra bort från spriten och mot alkoholsvagare drycker. Och då var det, drevs mycket om vin och vin till mat, så det var en folkbildningsinsats. Och 1977 konsumerade sig för första gången mera vin än sprit i Sverige, i liter räknat. Då ska vi tänka på detta, att det handlar om liter, så det var ett märkesdatum.
Mm. Hade man inte också Operation Vin, där man försökte stimulera svenska att dricka vin istället,
ja,
för
precis,
stark sprit?
Ja, och det, Operation Vin, och sen var det så här, varumärket var det här, var Spola
kröken.
Ja.
Och det höll på i många år.
Ja, i många år, och det stod på kassarna som man bar ut och så vidare. Och det här, det spelade naturligtvis en stor roll. Och sen så kom det också viner som, alltså, vin hör ju naturligt inte hemma i, vi har ju aldrig producerat vin i Sverige, nu gör vi det, men utan vi är ett öl- och brännvinsland, och har, vår mat är anpassad till det i långa stycken. Men vinerna började komma då, och på rödvinssidan så var det väl framförallt ett som var väldigt populärt, som heter Parador. Det var ett spanskt billigt rödvin som hade 15 gram socker per liter, och då ska man veta att 15 gram är väldigt mycket. Ett normalt rödvin som du dricker idag håller kanske 2-3 gram socker per liter. Så det här var påtagligt sött och lättsvalt.
Det stod det Parador, ett mjukt rödvin från det soliga Spanien. Mer än så fick man inte veta.
Nämligen. Och det kom då från lite olika håll och kördes i tankbåtar och buteljerades i Årsta eller i Falkenberg på någon av Vin & Sprits anläggningar.
Men alltså 15, det är jättemycket socker.
Det är jättemycket socker.
Det är som ett dessertvin nästan.
Ja, dessertvin innehåller nog betydligt mer, men alltså man känner att detta är påtagligt sött. Om du tar ett halvtort vitt tyskt vin med 15 gram, då känner man att ja, det är halvtort. Men det här sockret var ju, alltså alla rödviner har ju mer eller mindre strävhet. Färgen i rödvin kommer från druvornas skal, och med färgen får man också den här strävheten som kommer av tanniner. Och det här gör att rödvin är lite svårsvalt. Det tar emot, det bråkar i munnen, det blir strävt under läpparna. Och sockret tonar ner det här. Och sockret har också samma effekt som man talar om make-up, som en concealer. Det döljer skavanker och sånt som man inte vill visa upp. Så att har man ett halvdant rödvin så smakar det lite bättre om man häller lite socker i.
Med lite socker i botten slinker även ett surt rödvin ner, skulle man kunna säga. Men när breakade vinet då och blev något självklart att dricka för gemene man, även om det 77 drack vi mer vin, men när blev det folkkärt?
Ja, det vände där någon gång i början på 80-talet och fram, om man säger mitten på 80-talet, för dels började vinvärlden vidgas från, vi hade i stort sett bara europeiska viner i Sverige. Mitten på 80-talet kommer det viner från Australien, kommer viner från USA, sen blir Chile en demokratisk stat och då kommer det viner därifrån, så småningom Sydafrika. Så vinvärlden börjar helt plötsligt växa på ett fantastiskt sätt. Vi får in lite nyare typer av viner. Och sen så är det också så att det fanns något som hette lantviner som kom mitten 80-talet.
Det minns det. Franskt lantvin, österrikiskt lantvin.
Spanskt, italienskt. Ja. Och det här var också första gången man betonade för en bredare publik att det fanns var skillnad på ett italienskt och ett franskt och ett spanskt. Nu var det här enkla och generiska viner, men det var ändå något, och folk upptäckte och tyckte att det var kul. Att det är ändå, ett rödvin är inte ett rödvin, utan det kan smaka på flera olika sätt. Och där började intresset flöda. Och sen var det en annan rödvinstyp som hade ett stort, stort inflytande, och det var vinerna från Rioja. Från slutet av 80-talet och genom hela 90-talet kan man säga, gick du på middag och det serverades kött, då var du säker på att få en flaska Rioja på bordet.
Även de är mjuka och snälla.
Ja, och det är en annan. Det är många viner, som röda viner som säljs, de säljs tämligen unga och inte riktigt drickfärdiga. Man kan säga att en Bordeaux man köpte en fredag 1976 skulle dricka en lördag en 82 ungefär. Det var ungefär det spannet. Och det här var ju många som inte visste. Och man köpte sin dyra Bordeaux och hällde upp, och det var det strävt och surt och bångstyret. Ja, det var ju helt enkelt inte färdigt. Det var ju bara i puberteten. Och Rioja-vinerna lagras längre på fat, ligger längre på bodegan. De är i stort sett färdiga för konsumtion när de släpps. Och det här gjorde en braksuccé, inte bara i Sverige utan hela Europa.
kan vår brist på vinkultur då också ha gjort att det har blivit folkligt på ett sätt som det inte är i andra länder, vinproducerande länder?
Det är ju så att i vinproducerande länder så dricker man det vin som görs på den plats där man bor. Och det är faktiskt så att är du i Bordeaux så är det svårt att hitta borgonjer och vice versa. Och utländska viner ska vi inte tala om. Utan där är det ju liksom traktens vin. Man dricker det som pappa drack.
Man är en lokalpatriot.
Ja, och det är också mest praktiskt. Man känner kanske bonden som gör det här. Och, men alltså i Sverige så har vi varit totalt fördomsfria och våldsamt, ska jag säga, promiskuösa på Systembolaget i vår jakt på nya upplevelser. Och det är ju fullkomligt riskfritt att vara otrogen på bolaget, för att det finns mycket kul att upptäcka. Och Sverige är idag så intressant för större producenter att man använder Sverige som testmarknad på olika vintyper. Så kanske inte med själva vinet att göra, men skruvkork till exempel. På vin, var vi ju absolut först med att adaptera och vänja oss vid. Idag är det inget konstigt att vi köper ett skruvkorksvin för 200 kronor. I Frankrike, i Belgien, så är det närmast otänkbart.
Ja, där har man fortfarande snobism kring korkandet.
Ja, det finns fördomar. Mm. Och vi dricker, om vinet kommer från Frankrike och är gott så dricker vi det. Kommer det från Sydafrika och är gott så dricker vi det. Det är liksom det som är gott för stunden och det som man gillar, det väljer man.
Vad skulle jag säga? Jo, när jag pratade med dig tidigare så berättade jag om den här spaningen att kvinnor dricker rödvin i amerikanska populära tv-serier. Och då sa du, jaha, jag trodde vi var ensamma att betrakta rödvin som
sällskapsdryck
eller att dricka på vägarna utan mat. Ja. Berätta vad föranledde den kommentaren.
Alltså, för mig är ju rödvin, jag dricker gärna vittvin och rosévin på egen hand. Men för mig är rödvin, just tack vare den här strävheten och strukturen som finns i bra rödviner, det är för mig utpräglade matviner. Jag dricker inte gärna rödvin på egen hand. Jag tycker inte det är särskilt gott. Men det finns det finns många som tycker det. Och det ligger då bakom en våg av viner som säljs väldigt mycket i Sverige nu. Och det är viner då med ganska hög sötma. 50 år efter Parador så är vi tillbaka på 15 gram socker per liter. De här har dessutom då ofta ganska hög alkoholhalt. Ofta italienska viner som är gjorda på torkade druvor, så kallade appassimento. Eller Zinfandel från södra Italien. Och det här är maffiga, röda, söta viner som går slinker ner lätt på fredagskvällen framför Doobidoo. Som istället för att man dricker kaffe eller tar en pilsner så tar man sig ett glas rödvin. Och jag blir lite förvånad när jag hör det här liksom att om man tar sig ett glas rött. För att, men sen har jag tänkt till på det här. Mm. Kan det vara så att det här, att det dricks rödvin av kvinnor, att det markerar fallet för ännu en manlig bastion? Att på film och tv så har ju kvinnor alltid sippat på ett glas vitt eller möjligtvis rosé eller en söt drink. Nu efter vd-jobben och maratonloppen och de blodiga biffarna så har kvinnorna approprierat även denna manliga domän. Det är en teori.
Du kan vara någonting på spåret där faktiskt. Vilka är dagens stora trendsättare när det kommer till vin då? Skulle du säga, vad kommer impulserna som när vinet blir trendigt, som man säger, det alla ska dricka just nu? För det har ju gått i vågor, kan man ju se att vissa länder eller vissa druvor blir mer och mer populära.
Jag skulle säga så att om vi går tillbaka sen 15-20 år, då var det vinskribenterna i de stora tidningarna som styrde väldigt mycket av konsumtionen. Så är det inte idag. Idag finns det en uppsjö av medier som skriver om vin, bloggar och så vidare. Och sen så har det ju antalet vinbarer i städerna har ju fullkomligt exploderat. Och de jobbar ju då ofta med väldigt smala segment. Där har man ju alltså en jakt på nya druvsorter, bortglömda områden, underliga metoder. Och ibland är det här fantastiskt och jättegott och ibland är det på sin höjd intressant. Men det är ständigt pågående work in progress där, så att säga. Och det är väldigt spännande. Sen har vi då, alltså man ska till den breda trenden i de här söta rödvinerna. Och det har pågått så länge så det är snarare ett konstant tillstånd än en trend. Och sen har du en grupp mitt emellan som är mogna vindrickare som har druckit en hel del vin och provat en hel del vin och börjat lära sig vad man tycker om. Och där är den dominerande faktorn: vad ska jag dricka till vilken mat? Det är den vanligaste frågan jag får som vinskribent. Och det är också en mycket vanlig fråga till personalen på systemet. Jag ska ha den här maten, vad ska jag dricka till? Och det här är ett tecken på en hög vinkulturmognad. Att man väljer vin med omsorg. Man går inte in och grabbar första bästa röda med den snyggaste etiketten. Utan nej, det är viktigt att det blir rätt.
Så vi var långsamma på bollen, men när vi väl fick den så tog vi den och sprang fort från 17 till en högre kunskapsnivå, skulle man kunna säga.
Du har helt rätt. Jag brukar säga, och jag tror ingen brukar säga emot mig, att jag tror inte det är något land i världen där du har en så hög genomsnittlig vinkunskap som i Sverige. Och det här har just att göra med att vi inte är ett vinproducerande land. Det enda land som i någon mån konkurrerar är Storbritannien. Och i alla fall på större platser där. Men i Sverige så väljer folk medvetet sitt vin. Man ser på statistiken från systemet att det som ökar mest är viner mellan 100 och 140 kronor. Folk köper dyrare. Ja, man köper en bag-in-box och tar ett glas om dagen kanske. Men till helgen väljer man kanske ett 140 kronors vin. Och det här är ett tecken på en hög mognad.
Redan under det tidiga 1980-talet var rödvin i fokus i amerikanska tv-serier. Eller i alla fall en av dem, Falcon Crest, eller Maktkamp av Falcon Crest som den hette här i Sverige. En serie om en intrigerande, välbärgad vinodlarfamilj i Kalifornien. Men även om seriens matriark, den tyranniska Angela Channing, spelad av Jane Wyman, ofta poserade med en glas rött i handen, i alla fall på PR-bilder, så lockade serien inte publiken till att korka upp en flaska för att njuta av någon större utsträckning. Men med filmen Sideways från 2004 började det hända grejer. Försäljning av rödviner gjorde av den då för den stora publiken ganska okända druvan Pinot Noir rusade i höjden, medan viner baserade på druvan Merlot rasade ner. I filmen ger sig två män i 40-årsåldern ut på en sista resa tillsammans innan en av dem ska gifta sig. Och färden går genom Kalifornien i vindistrikten kring Santa Barbara. Jack Cole, spelad av Thomas Hayden Church, är den blivande maken. Han är en skådespelare vars bäst före datum passerats, vilket inte hindrar honom från att agera som en flirtig playboy. Och det gör inte hans nyskilda kompis Miles Raymond, spelad av Paul Giamatti. Han är en melankoliskt lagd lärare med författarambitioner och inte minst ett stort och hängivet intresse för vin, i synnerhet för de gjorda av Pinot Noir. Och i en innerlig scen är det inte bara druvan och vinet som den deppige Miles berättar om, utan även sig själv. Och med hjälp av den här kärleksförklaringen börjar Pinot Noir sitt segertåg som fortsatt sedan dess.
Why are you so into Pinot? I mean, it's like a thing with you.
I don't know. It's a hard grape to grow. As you know, right? It's thin skin, temperamental, ripens early. It's, you know, it's not a survivor like Cabernet, which can just grow anywhere and thrive even when it's neglected. Nah, Pinot needs constant care and attention.
Men filmen Sideways blev också en sorts dödsstöt för lättdruckna viner tillverkade av Merlot, som filmens vinfantast Miles föraktfullt förkastar. I en scen står de båda vännerna utanför en restaurang och de ska snart in och äta middag tillsammans med par kvinnor de just träffat. Och Jack försöker peppa upp sin nedstämda och nyskilda kompis för att inte spoliera kvällen. Försök vara ditt vanliga roliga, jag säger han och tillägger. Och om de vill dricka Merlot, då dricker vi Merlot. Och det får den vinkunnige Miles att explodera och förklara att är det någon som dricker Merlot så tänker han lämna restaurangen och utbrister kärnfullt. I'm not drinking any fucking Merlot.
Just try to be your normal humorous self, okay? The guy you were before the tailspin. Do you remember that guy? People love that guy. And don't forget, your novel is coming out in the fall.
Oh, really? How exciting. What's it called?
Come here, Mott. Do not sabotage me. If you want to be a fucking lightweight, then that's your call. But do not sabotage me.
Oh, aye, Captain, you got it.
And if they want to drink Merlot, we're drinking Merlot.
No, if anybody orders Merlot, I'm leaving. I am not drinking any fucking Merlot!
Okay, relax, Miles. Jesus, no Merlot. Did you bring your Xanax?
Ett sätt att bättra på ett vins image är att göra ett tilltalande etikett. På en vinflaska måste förstås viss information finnas om ursprung och alkoholhalt, men den typen av info måste inte nödvändigtvis stå på framsidan av flaskan. Den kan istället prydas av mer eller mindre fantasifullt utformade etiketter. På Systembolaget finns över 6000 röda viner, och 6000 viner är också 6000 vinetiketter som alla på något sätt skriker välj mig. Vinskribenten och vinexperten Marie Oskarsson har sett många etiketter komma och gå.
Först och främst så är ju en vinetikett en slags varudeklaration. Det måste finnas viss information på vinetiketten, och det kan vara vilket år vinet är från, vad det är för ett vindistrikt, vem är producenten, hur hög alkoholhalt är det. Om man jämför med annat livsmedel som man måste deklarera mycket mer om innehåll, så är inte vin, behöver du inte säga så mycket mer om vin.
Det som faktiskt måste finnas med på en vinetikett är inte supermycket. Vissa länder har mer strikta vinlagar, och de här kanske lite torra vinlagarna kan till viss del avgöra hur själva etiketten ser ut.
Men den andra minst lika viktiga rollen för vinetiketten är ju att berätta också, vad vill vi att du ska tycka att det här för vin? Vad vill vi vara för något? Liksom. I andra branscher pratar man kanske om varumärken. Och vinhus är ju också varumärken. Så är det då ett vinhus som vill signalera tradition, vi har funnits här i generationer, så markerar du det på vinetiketten ofta med kanske en bild på gården eller en vapensköld om du är från en gammal aristokratisk familj i Europa. Men sen så finns det ju de som vill signalera att de är moderna, coola. De gör varumärkesviner kan man säga, som är kanske inte behöver inte vara så typiska för regionen, utan de ska spegla någonting annat. Och då kan det ju vara lite friare.
Vinetiketten är som en kategori i sig, och Marie säger att ett vins etikett definitivt är avgörande för hur vi uppfattar vinet och om vi vill köpa det. Även om vi i Sverige har ett vinmonopol, så har den så kallade självbetjäningen, det vill säga att vi plockar ut vårt eget vin i butiken, gjort att svensken blivit mer och mer uppmärksam och medveten på hur etiketten ser ut.
Etiketten har en ganska stor funktion i att vara den här som skriker köp mig, jag är bäst och godast och precis det du vill ha.
Vad tror du fångar uppmärksamheten? Vad ser man när man står där vid hyllan?
Det kan ju vara svårt att veta nästan, för ibland så ser de ju väldigt likadana ut, etiketter, eller det är svårt att särskilja det ena vinet från den andra. Så det gäller ju att hitta det som blir tydligt. För 10 år sedan så kom det en undersökning som visade att till exempel etiketter med djur på sålde väldigt bra. Och då spelade det nästan ingen roll om det var en bild på ett djur eller om vinnamnet hade ett djurnamn. Och det kan man ju fråga sig, vad ska det spela för roll? Vad har djur i vin att göra? Men jag tror att det blir den här signaleffekten. Du kommer ihåg det. Ja, men jag köper det här lodjursvinet eller det där med älgen på.
Så okej. Okay. Vi gillar vinetiketter med en älg, uggla eller en nyckelpiga för att det är lätt att komma ihåg och för att det står ut i mängden. Eller så gillar vi slott, vapen och gårdar för att det signalerar klass, kunskap och tradition. Men mer då? Vad finns det för trender?
Man kan se till exempel att viner som sneglar åt skräckfilm och okkultism och mysticism i sitt uttryck. Och då är det mycket färger, det är svart och rött, och det kanske är så här att bokstäverna eller illustrationen ser ut som att det är nästan blod som rinner, eller det är eld runt omkring, eller det är lite så här mystiskt. Det finns en ganska stor trend på det.
Marie pratar också om den så kallade postertrenden, vinetiketter som man associerar till gamla filmaffischer.
Från 20- och 30-talet, från caféaffischer eller som från sån här Wanted, Dead or Alive. Och sen så finns ju Ja, det här med bilder på personer. Och det tycker jag är lite intressant också, att man börjar lyfta fram tydliga människor, väldigt tydliga avsändare som är en person och inte ett vinhus till exempel.
Det känns ju som att det går väldigt mycket i linje med liksom den här känslan av att det är en person som är restauranger också. Liksom, att man verkligen har ett ansikte. Det är en person som säger så här, drick det här vinet, det är bra.
Ja, på samma sätt som man tänker att kockar är rockstjärnor, så vinmakare som rockstjärnor eller liksom som de som man vill vara nära. Och det är ju lite annorlunda i en bransch som är väldigt mycket så här, tradition, kulturhistoria. Det finns ju så mycket vin nu som produceras som är så långt ifrån det här vingårdar i generationer som man kan komma. Som är produkter bara helt enkelt.
Men det är ju inte bara flaskorna vi köper hem. Den populära boxen har ju en jättestor yta att jobba estetiskt på. Eller?
De flesta jobbar likadant på vinetiketten och på boxen. De flesta viner som finns på box finns ju också på flaska. Och då är det som att det är snarare viktigt att man ska förstå att det är samma viner i de här. Det är bara olika paketering. Så det är inte så att man liksom som regel säger att här har vi mycket mer yta, nu kan vi flöda ut mer och vara liksom mer fantasifulla.
Men det finns såklart undantag. Ekologiska viner i obehandlade pappkartonger eller den populära handväskboxen som kom för några år sedan.
Jag tror att den funkade så bra för att dels så var vinet helt okej och dels så syntes den ju jätteväl i butiken och att det var så här lite kul. Det ska man ju inte underskatta, saker som är liksom lite kul och lättsamma så att man tycker att ja, den var ändå lite fin. Liksom.
Skulle det kunna finnas en sån tendens att liksom etiketten skulle kunna ta över liksom för mycket? Att vi blev helt så där etikettblinda och började konsumera vin bara utifrån etikett?
Men det tror jag att många människor gör. Och det är ju inte så konstigt. Det är ju det vi ser och det är det vi kommer ihåg. Och de flesta människor är väl kanske det är inte så vinintresserade så att de läser vintidningar och vill hitta nyheter och hänga med hela tiden. Utan man kanske vill ha ett gott vin helt enkelt. Till fredagen eller lördagen eller vilken dag det nu är. Och då är ju etiketten det du ser och det som gör att du kommer plocka det. Det här att jag köpte det för det var en sån fin etikett. Det tror jag är vanligare än vad kanske man vill erkänna.
Det finns etiketter skapade av konstnärer. Ett franskt vinhus har gjort det till sin grej att ha etiketter av Dalí, Picasso och Warhol. Det finns etiketter med blindskrift, träbitar hängande från halsen eller fejkblommor. Men vad säger då vinimportören?
Annika Bondelid jobbar på Vinunik och har jobbat med vin i 18 år.
Om vad som gäller precis just nu.
Jag tycker att jag kan se tre trender faktiskt. En är den hantverksmässiga där man vill förmedla småskaligt. Och sen så finns det en bling-trend. Och sen så finns det en trend som är lite avskalat.
Annika Bondelid säger att vi svenskar faktiskt är extra känsliga för just vinetiketten. Därför att vi själva inte har någon egen vintradition. Många vinetiketter görs faktiskt om till den svenska marknaden. Och när hennes vinproducenter kommer till Sverige får de en chock.
Jag hade med mig en av mina producenter till Systembolaget och han stod där och tittade på italienska hyllan och han sa, herregud, det här är Mickey Mouse. Det är inte viner som finns i Italien till exempel.
Varför tror du att svenskarna är så känsliga just med liksom estetiken och etiketten?
Vi har ju den här drömmen om vackra, att det ska se ut som en Amarone fast det inte är det.
Tror du att etiketten påverkar smaken någonting? Tycker vi att, för jag menar så säger man ofta när man dukar ett bord fint så liksom tycker man att amen gud.
Jag tror många köper med ögonen, ja. Jag hoppas att folk kommer ha högre krav på smaken och kvaliteten i flaskan istället. Etiketten ska ju bara egentligen visa vad det är i flaskan.
Mm. Till skillnad från tv-serien Sex and the City där de fyra väninnorna svingade rosa cocktails av sorten Cosmopolitan tillsammans på barer, restauranger och klubbar dricker dagens tv-seriekvinnor ofta sitt röda vin i lugn och ro för att kontemplera eller för att slappna av. Och det kan vara en av anledningarna till att det inte spills i någon större utsträckning trots rikliga intag i bräckliga glas på höga skälkar. Och tur är väl det. Olivia Pope i Skandal har till exempel en förbläs att bära krämfärgade myskläder och kashmir när hon hinkar rött vin i sin vita soffa. Och ett favoritplagg har varit en ljus kofta från Donna Karan, vilket fick märkets PR-person att varje gång Olivia höjde sitt breddfulla glas i serien klädde koftan tänka för sig själv framför tvn. Spill inte, spill inte. För en av riskerna med att ta glas rödvin eller två är att det är en dryck som kan orsaka riktigt svårborttagna fläckar ifall man skulle råka spela, vill säga.
Picture this, you're having a lovely dinner with friends and enjoying a beautiful Merlot when suddenly, oops, you tip your glass and spill your wine all over your bright white tablecloth. It's happened to all of us, hasn't it?
Red wine stains, most people think you can't get them out. Let me show you otherwise.
Today we're going to test what works best on a red wine stain.
Today we're going to test different techniques for getting red wine stains out of clothing.
And I'm going to show you a favorite real simple tip to get red wine stains out of washable fabrics.
Det finns väldigt många olika tips om hur man på bästa sätt får bort rödvinsfläckar från sina kläder. Nätet är fullt av självutnämnda experter som frikostigt delar med sig av sina mer eller mindre lyckade fläckborttagningstips.
You want the baking soda to kind of really get into the fabric because that's what's going to allow it to oxygenate and kind of lift the wine out.
Well, what you need for red wine stains is some white wine, and I also like to add a little bit of salt, all right?
Club soda, table salt, and of course my personal favorite, white wine.
Now the recipe for this is really simple. All you're doing is taking one cup of hydrogen peroxide. You're going to add that to one teaspoon of just a mild dishwashing liquid.
Our next tip recommends dousing the stain in plain white shaving cream.
So for our next tip, I think it's the most traditional method, which is to use club soda and salts.
Mineralvatten, salt, bakpulver, vitt vin, raklödder, blekmedel, väteperoxid blandat med diskmedel, potatismjöl, kokhett vatten, ättika, bikarbonat. Tipsen är lika många som Frankrikes vingårdar, åtminstone kan det kännas så ibland. Men vad som verkligen funkar är svårare att svara på.
Now we're taking a look at how white wine helped clean the stain. It's very pink. But it seems like you could have used water for the same purpose. Like it didn't really help at all, I don't think.
Yeah, I would say that the effect of white wine to remove a red wine stain is just wasting twice as much wine.
Och det finns ännu fler tips. TV4s städ- och tvättexpert Marlene Eriksson berättar i programmet Nyhetsmorgon hur hon brukar koka den delen av plagget som fått en rödvinsfläck i fet mjölk.
Det här har jag nu skjutit upp. Jag drar det lite från plattan. Och så stoppar jag ner hela fläcken här i. Och så låter jag den där ligga.
Hur länge då?
Tills att du ser att mjölken blir lila.
Och vad gör man sen då? När man
sen
har liksom...
så tvättar du skjortan bara och så följer du tvättar. Så att fettet i mjölken tar vinet, rödvinet, frukten.
Men det finns också personer som faktiskt tycker om fläckar.
Jag hyllar fläcken. Jag tycker inte att plagg ska kastas för att man får en liten fläck på det liksom.
Det här är designern Sissel Kärneskog. Just nu går hon sista året på Beckmans designhögskola. Och tidigare i år visade hon en kollektion på Stockholms modvecka där flera av plaggen hade färgats med hjälp av kaffe och rödvin. Alltså två typer av drycker som kan orsaka riktigt svåra och irriterande fläckar på våra kläder. Fläckar som kanske får oss att vilja slänga plaggen. Det här var något som Sissel ville leka med i sin kollektion.
Vi konsumerar ju otroliga mängder textilier varje år och väldigt mycket går tyvärr i soporna. Och det är just på grund av dessa fläckar, bland annat, och hål och sådana saker. Så det var på något sätt så kände jag att jag ville snarare hylla det och göra det som en omvänd effekt. Så de här plaggen, spills det på de här plaggen så åker istället färgen ur istället för att det ska bli fläckar av kaffe och rödvin.
Sissel Kärneskog är intresserad av kläder och tid. Alltså vad tidens gång gör med våra kläder och deras utseende. Att vi får fläckar på dem, att de slits, missfärgas och åldras. Att det syns på plaggen att de har använts helt enkelt. Sissel ville därför ge patina till kläderna i kollektionen och bestämde sig då för att prova att färga tygerna med just kaffe och rödvin.
Jag visste tidigt att jag ville arbeta med växtfärgning. Men så vill jag också arbeta med det som finns runt om oss. Det som finns nära och tillgängligt. Så då vill jag färga med någonting som var tillgängligt och nära. Och då blev rödvin och kaffe perfekt. Plus att jag tycker det är en viss komik i det, att det blir väldigt klyschigt. Rödvin är ju lite klyschigt när det kommer till konstnärssammanhang. Att vara liksom the essence of drinks. Liksom.
Att det blir väldigt mycket rödvin. Ja. Om man jobbar som modeskapare bland annat.
Och kaffe.
Men hade du någonsin provat att färga saker med kaffe eller rödvin tidigare?
Nej, aldrig någonsin. Så att jag fick bygga upp ett eget litet färglabb som jag fick stå och liksom testa mig fram och se vad som funkar. Och testa om det var bättre med vilken typ av kaffe. Om det var fair trade eller om det var snabbkaffe testade jag. Och samma med när det kom med viner, vilka druvor som funkar bäst och så vidare. Liksom. Så det var en väldigt rolig process. Men det luktade väldigt mycket.
Hur luktade det?
Ja, jag blandade ju upp det med ättika. Så ättika och rödvin är ju inte en jättehärlig kombo.
Varför var du tvungen att blanda med ättika?
För att det ska fastna i fibrerna i textilierna. Så det luktade väldigt mycket.
Sissel börjar med att färga små provlappar hemma i sitt kök för att sedan gå över till större tygstycken som hon färgar i två stora baljor fyllda med rödvin och kaffe i ett rum på skolan. Hon provar sig fram för att nå bästa resultat och vackraste färgnyans.
Först var jag lite inställd på att färgresultatet skulle bli väldigt mycket mer mättat, att det skulle bli väldigt mycket mer oxblodigt. Och det vet jag inte om det har någon skillnad med att det just var ekologiskt vin som gjorde att det blev en mer rosa-violett effekt. Men jag blev väldigt nöjd med det. Jag testade med att koka upp vinet för att se om det skulle påverka effekten någonting. Och då blev det mycket, mycket mer tuggummi-rosa. Så den blev mycket, mycket mer mättad och det var inte det jag var ute efter. Så.
Vad kom du fram i slutändan då? Var den bästa kombinationen och sättet att göra det på?
Det bästa var när jag hade blivit äldre, vinet, när jag hade väntat. För det, de här baden de fick stå i, jag höll på att färga totalt i 1,5 vecka, då typ varje dag. Och ju äldre jag blev, så ju skarpare blev i färgerna, såklart. Så rödvinet blev bäst på slutet och kaffet var bäst i början, skulle jag vilja säga.
Smakade du någonsin på vinet?
Ja, det gjorde jag. Inte så där supergott. Men
du tog ett glas medan du höll på att färga.
Jag tog ett glas medan jag höll på att färga. Absolut.
I kollektionen som visades under Stockholms modvecka har Sissel Kärneskog arbetat mycket med former och historiska referenser. Stora, stärkta kragar kombineras med böljande sidentyger, broderier, gamla knappar och återanvända arméunderställ. Och så förstås, färgerna som kommer från kaffe och rödvin. Sissel har tagit fram ett av plaggen från kollektionen där övre delen är färgad med kaffe och den undre med rödvin så att plagget skiftar i två olika nyanser. Överskottet av färg har Sissel låtit torka in i tyget vilket skapar en marmoreringseffekt på sidenet.
Nyanserna, det är väl en gradering från en guld till en pudrig rosa med inslag av lite lila. Och sen så är det ju den här marmorerade effekten som går lite i en sotig brun ton genomgående i plaggen.
Du har lyssnat på Stil i P1. Vi som har gjort programmet är producent Anna Åkerlund. Reporter Erik Schelin, Samanda Ekman och Siri von Malmborg. Tekniker är Christer Åretego och programledare jag, Susanne Ljung. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Till sist vill vi bara inflika att även skönhetsbranschen har hakat på rödvinstrenden bland kvinnor. Därför har tidigare funnits läppstift och nagellack i vinröda färger som kallas för bourgogne. Liksom flera produkter med antioxidanten resveratrol som finns i röda druvors skal. Men idag har somliga produkter också namn som anspelar på just rödvin. Som bland annat Crushed Cabernet Scrub och Pinot Noir Longevity Serum. Tack för oss. Vi är tillbaka nästa vecka samma tid. Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram. Stil i P1.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.